Den tredje dagen är över. Du har nu 7 dagar kvar att arbeta. Imorgon, den fjärde dagen, är en mycket viktig dag eftersom du då kommer lära dig vipassana. Det betyder att du börjar gå in på det område som kallas panya, vishet, insikt. Vad du har praktiserat under de här 3 dagarna har varit en mycket viktig och nödvändig förutsättning för ditt arbete imorgon. Det egentliga arbetet börjar alltså imorgon. Under de här 3 dagarna har du förberett dig för det egentliga arbetet som är vipassana meditation. Utan stark kila är det inte möjligt att praktisera vipassana, att få bra resultat av vipassana. Utan samadhi är det inte heller möjligt att praktisera vipassana. Därför har du under de här 3 dagarna följt de 5 föreskrifter som du antog den första dagen. Detta är kila. Detta är grunden. Ju stadigare grund, desto stabilare blir det som byggs på den. Så utifrån en fast grund har du jobbat med samadhi genom att praktisera anapana. Och för att kunna utveckla rätt slags samadhi är kila nödvändigt. För 2500 år sedan fanns det lärare i Indien som inte brydde sig om kila. Och de finns även idag i viss utsträckning. De säger att följa kila inte är nödvändigt. Gör vad du vill, vad som helst som känns bra. Gå på bara. Du kan ändå meditera och få behagliga meditationsupplevelser. Målet är att få behagliga meditationsupplevelser. Men detta är inte syftet med vipassana. Syftet med vipassana är att rena sinnet. Att rena sinnet på den djupaste nivån, på rotnivån. För detta krävs inte vilken samadhi som helst, utan samma samadhi, rätt slags samadhi. Så perfekt kila är nödvändig för att utveckla rätt slags samadhi. Och rätt slags samadhi är nödvändig för att utveckla panya. Och panya är nödvändig för att nå slutmålet, fullständig befrielse, full upplysning. Kila för samadhi, samadhi för panya, panya för vimutti, det vill säga befrielse. Så är det när du börjar ditt arbete. Men allt eftersom du fortsätter märker du att alla 3, kila, samadhi, panya, stödjer varandra. De är som ett stativ med 3 ben. Om ett ben är svagt kan det inte stå. Alla 3 måste vara starka. Kila stödjer samadhi och panya. Samadhi stödjer kila och panya. Panya stödjer kila och samadhi. Alla 3 hänger ihop. De stödjer varandra. Det är bra om man har stark kila. Det har man nytta av. Det ger goda resultat. Men enbart fulländad kila kan inte ta någon till slutmålet. Full befrielse. Inte ens fulländad kila och djup erfarenhet av samadhi kan leda till befrielse. Panya är nödvändigt. Siddhartha Gautama, som blir fullständigt upplyst. Hans liv var uppfyllt av kila ända sedan barndomen. Sen började han praktisera samadhi. Efter att ha lämnat familjelivet sökte han sig till olika lärare. Han uppnådde den högsta formen av samadhi som fanns på den tiden. Den 8:e absorptionen samadhi. Och ändå upptäckte han att han ännu inte var fullständigt befriad. Han fann att i sinnets djup finns slumrande föroreningar som kan liknas vid slumrande vulkaner. Så länge dessa vulkaner finns kan de få utbrott när som helst. De tar överhanden och man fylls åter av lidande. Man måste dra upp rötterna. Man måste dra upp orenheternas rötter ur sinnets djup. Det var därför han fortsatte sitt sökande och återupptäckte vipassana. Detta är panya. Bara genom att praktisera vipassana kunde han utveckla sin panya och bli en upplyst människa. Annars hade det varit omöjligt. Vipassana hade gått förlorat i Indien. Orden fanns kvar, men fulländad vishet grundad på egen erfarenhet, panya, hade gått förlorad. Han återupptäckte den. De 3 delar av dhamma som kallas kila och som ingår i den ädla 8-faldiga vägen fanns kvar. De 3 delarna som kallas samadhi fanns också kvar. Nu till de två delarna av den ädla åttafaldiga vägen som går under benämningen Panya. Det vill säga
samma sankappo, samma ditthi.
Samma sankappo, rätt slags tankar. När man kommer till en kurs som den här möter man i början en del orenheter på en ytlig nivå i sinnet. Och de gör att man blir uppjagad och orolig. Något som har hänt påverkar sinnet och man börjar iaktta andningen. Tankarna tar överhanden och ofta är de fulla av mentala orenheter. Ibland kanske det är ilska, ibland hat, ibland sorg, nedstämdhet, depression, ibland kanske lidelse. Om och om igen övermannas man av dessa tankar och man gör sitt bästa för att återgå till andningen. Tankarna fortsätter att ta överhanden och man måste komma tillbaka till andningen. En, två, tre dagar går och man märker att tankarna har inte försvunnit men att tankemönstret har förändrats. Tankarna är inte lika våldsamma som de var tidigare. De är fortfarande där, men nu är det mest tankar som handlar om vägen, som handlar om Dhamma. Man börjar förstå vad vägen går ut på, hur man bör meditera, vad som är rätt meditation och vilka svårigheterna är. Det är sådant som kommer i sinnet, inte tankar om att skada någon. Detta är samma sankappo. Men det är ändå inte rätt slags panya, den som gjorde Siddhartha Gautama fullt upplyst. Läran om att ha goda tankar fanns där redan. Alla lärare i Indien, både de som var före honom, samtida med honom och som kom efter honom, lärde att det är nödvändigt att ha goda tankar. Då kan man se saker på rätt sätt och det är samma ditti, rätt förståelse, rätt uppfattning. Man ser saker och ting på rätt sätt, som de är. Det är som när solen är skymd bakom tjocka mörka moln och man inte kan se solljuset. Allt är mörker. Så tunna molnen ut. Molnen finns fortfarande kvar, men de är inte lika tjocka, inte lika mörka. De är tunnare. Även om inte alla molnen är borta, börjar man kunna se ljus. Detta är nödvändigt, sådana samma sankappo. Tankarna finns fortfarande kvar. Du har ännu inte nått det stadium då sinnet är fritt från tankar. Tankeverksamheten fortsätter, men tankarna är inte så störande att de hindrar dig från att ta nästa steg. Nästa steg är samadhi, rätt förståelse, förståelse av verkligheten som den är. Detta är verklig panya, verklig vishet. Gradvis rör man sig mot den panya som leder till befrielse. Det finns tre nivåer av panya. Den första kallades på den tidens språk
Suttamaya panya.
Den andra
Chintamaya panya.
Och den tredje
Bhavanamaya panya.
Suttamaya panya. Något du har hört, något du har läst, någon annans vishet. En vis, en upplyst, en helig människa talar om Dhamma och dessa ord blir till skrifter. Man lyssnar direkt till den människan eller läser skrifterna och man accepterar vad som sagts eller skrivits. För det mesta accepterar man det därför att man känner stor tillit och hängivenhet till den här människan. Eller man har tillit till skrifterna så man accepterar vad som står i dem. Detta är bra, det är till stor hjälp. De som aldrig hört talas om Dhamma, de som aldrig läst något om sanningen, de kommer att gå förvirrade genom livet. Om man hört talas om Dhamma eller lyssnat på Dhamma, då har man i alla fall lyssnat till något som är sant och riktigt. Men det räcker inte. Man kan inte befrias bara genom att utveckla Suttamaya Panya, viset som man har hört av någon annan eller läst någonstans. Sådan viset är bra, eftersom den ger inspiration och vägledning att ta nästa steg. Och nästa steg är Chintamaya Panya, vilket betyder att förstå sanningen intellektuellt, att utveckla vishet på ett intellektuellt plan. En människa är en rationell varelse och bör inte acceptera någonting blint. Han eller hon måste använda sitt intellekt, måste använda sitt förnuft. Vad jag har hört, vad jag har läst, är det logiskt? Är det pragmatiskt? Ska jag acceptera det? Man söker intellektuell förståelse. Och på det intellektuella planet finner man att ja, det är logiskt, vetenskapligt, acceptabelt. Och man accepterar det. Detta är det andra steget av Panya. Ett mycket viktigt steg som är till stor hjälp. Till stor hjälp i den meningen att det ger inspiration och vägledning att gå vidare till det tredje steget, som är Bhavana Maya Panya. Bhava, det betyder att något händer. Att leva den vishet som är din egen erfarenhet, din egen direkta erfarenhet. Att leva denna vishet är det enda som kan befria oss. De första två stegen är till god hjälp, men de kan inte göra oss fria. De var kända i Indien redan vid denna tid. Buddha upptäckte denna tredje del av Dhamma. Upplev denna sanning. Det fanns lärare som sa: håll er borta från begär, håll er borta från motvilja. Alla sinnesobjekt är overkliga, bedrägliga. Och när ni klamrar er fast vid dem skapar ni bara lidande åt er själva. Befria er från detta fastklamrande. Bli obundna av sinnesobjekten, så blir ni fria från lidande. Sådana läror förekom. Men hur bär man sig åt för att bli fri? Om man utvecklar Bhavana Maya Panya, vishet av egen direkt erfarenhet, hjälper oss att bli fria från lidandet. Det första och det andra steget kan vara till stor hjälp, men kan också vara till stor skada. Många gånger blir de till stor skada. Till exempel Sutta Maya Panya. Någon föds i en viss familj, växer upp i ett visst samhälle, har tillit till en viss tradition, en viss skrift, en viss tro. Från unga år blir sinnet präglat, format, betingat att acceptera alla dessa filosofiska tankar, övertygelser och dogmer. Och man börjar tycka att allt detta är fullständigt riktigt. Alla andra traditioner är värdelösa. De är fel. Min tradition är den bästa och den accepterar jag. Och så tar man inte något nästa steg. Man känner sig helt nöjd. Jag har accepterat sanningen. Den sanning som finns i våra skrifter, som våra heliga människor har lärt ut, som grundarna av vår religion har lärt ut. Det är underbart. Detta blir till ett stort hinder. En sådan människa kommer aldrig använda sitt intellekt. Kommer aldrig försöka förstå vad som egentligen lärs ut. Att utveckla sin förmåga att själv uppleva verkligheten är ännu längre borta. Det blir till ett hinder. Någon kanske övertygar sig genom att använda Sutta Maya Panya. Som människa vill man tänka ut saker. Man börjar fundera. Är det här verkligen sant? Är det här verkligen korrekt? Är det acceptabelt? Är det pragmatiskt? Då blir den äldre generationen bekymrad. De äldre i familjen, samhället eller folkgruppen, de tycker inte om det. De säger: jaså, du har ingen tro? Du tror inte på våra skrifter? Du tror inte på grundarna av vår religion? Du vet väl vad som händer om du tvivlar? När du dör så hamnar du i helvetet. Och sen ger de en beskrivning av helvetet. Och deras beskrivning är riktigt hemsk. Och man säger: nej baba nej, jag vill inte hamna i det där helvetet. Jag accepterar vad som helst, förnuftigt eller inte, pragmatiskt eller inte, vad som helst. Jag accepterar, jag vill inte hamna i helvetet. Så den stackaren, han accepterar vad de säger av ren rädsla. Dessa människor har också en annan metod. De säger: om du accepterar vad som står i våra skrifter, vad vår tradition och filosofi säger, vet du vad som händer då? När du dör, kommer du till himlen. Och sen följer en fantastisk beskrivning av himlen. Så härligt, så underbart. Du får uppleva alla tänkbara njutningar och alla slags himmelska fröjder som du inte kan få i den här världen. Så underbart. Det börjar vattnas i munnen. Härligt, om jag kan få allt det där, då accepterar jag vad som helst. Om jag för att hamna i himlen bara behöver acceptera, då är jag den första att acceptera. Så man accepterar. Man accepterar antingen av blind tro eller rädsla. Eller så accepterar man av girighet. Man bara accepterar. Man använder inte sitt intellekt för att förstå. Och även om någon skulle ta nästa steg kan det också bli ett hinder. Ibland händer det att man börjar fundera. Man finner väldigt logiska förklaringar, särskilt inom sin egen trostradition. Precis som en skicklig advokat finner man många argument för att övertyga sig själv. Detta är rätt. Vår tradition säger att det är så. Alltså är det rätt. Man fortsätter argumentera och övertyga sig själv. Detta är helt klart det rätta. Och nu är det inte mer med det. Nu vet jag allt. Mitt intellekt säger att detta är rätt. Och så blåser man upp sitt ego. Nu vet jag allt, så vis jag är. Jag kan skriva bok efter bok om den här filosofin, om den här tron. Jag kan undervisa. Jag kan debattera, argumentera och diskutera. Och jag kan bevisa att alla andra trosföreställningar är fel. Min tro är rätt. Sådant vansinne hindrar en från att ta nästa steg. Så dessa två kan bli ett stort hinder. Om du tar steget till Bhavana Mayapanya börjar du själv att uppleva verkligheten. Så länge du inte själv upplever verkligheten är det inte din verklighet. Den är alltid förvrängd. Varje individ måste själv erfara sanningen för att kunna nå slutmålet. Siddhartha Gautama upplevde sanningen inom sig själv. Han utvecklade Bhavana Mayapanya och blev upplyst, befriad. Den panya han utvecklade inom sig kunde bara befria en enda människa, Siddhartha Gautama, ingen annan. Ingen annan kan bli fri på grund av Buddhas vishet. Andra kan få vägledning och inspiration, men varje individ måste utveckla sin egen vishet för att nå slutmålet, full befrielse. Den egna visheten, Bhavana Mayapanya, den vishet som man själv upplevt, som man själv erfarit, bara den kan bryta alla bojor av okunnighet, av begär, av motvilja, av negativa känslor. Bara den kan lösa upp allt lidande. Bara den bär frukt, inte den första, inte den andra. Ett exempel. Någon är väldigt hungrig och går till en restaurang, sätter sig ner, får menyn och läser igenom den. Härligt, vilken god mat de serverar idag. Det riktigt vattnas i munnen. En episod. Sen beställer han in maten. Det tar lite tid innan den kommer, så han ser sig omkring. Folk som kom tidigare har redan fått sin mat. Se som de äter och njuter. Maten är säkert jättegod idag. Alla njuter ju av den. Återigen börjar det vattnas i munnen. Det var den andra episoden. Nu till den tredje. Maten serveras och han börjar själv njuta av den. Den första händelsen är Sutta Mayapanya. Du har bara läst menyn men inte smakat på maten. Den andra händelsen är Chinta Mayapanya. Du har sett att den som njuter av något har ett visst ansiktsuttryck och ditt intellekt säger: de här människorna njuter av maten. Det visar deras ansiktsuttryck. Maten måste vara utsökt. Men du har inte själv smakat maten. Först tredje gången, när du får din mat, börjar du äta av den, smaka på den. Då, först då, börjar du verkligen njuta av maten. Detta är Bhavana Mayapanya. Den, men inte den första eller den andra, låter dig smaka på verkligheten. Ett annat exempel. Någon är sjuk och går till en läkare. Läkaren undersöker honom och skriver sedan ner ett recept på ett papper. Glad i hjärtat kommer han hem igen. Han har stor tillit till läkaren. Inget fel i det. Man måste ha tillit till sin läkare. Men denna tillit blir till blind tro. Denna hängivenhet blir till blind hängivenhet. I sitt hem sätter han upp en liten staty av läkaren eller en bild av läkaren på ett altare. Han offrar sötsaker, frukt, blommor och rökelse. Sen går han 108 varv runt statyn och bugar sig 3 gånger. Hur ska det kunna hjälpa? Han tar fram receptet och börjar recitera. 1 piller på morgonen, 1 piller på eftermiddagen, 1 piller på kvällen. 1 piller på morgonen, 1 piller på eftermiddagen. Vad får man ut av det? Vansinne. Detta är vad som händer när tillit blir till blind tro. När hängivenhet blir till blind hängivenhet. Nu en andra händelse. En människa är trots allt en rationell varelse. Så han rusar till läkaren. Varför fick jag den här papperslappen? Vad är det här för något? Hur ska den kunna hjälpa mig? Läkaren är intelligent och säger: hör på, detta är den sjukdom du lider av och det här är orsaken till sjukdomen. Om du tar den här medicinen kommer du åt orsaken till sjukdomen. Och när orsaken är borta försvinner din sjukdom också. Åh, fantastiskt! Nu förstår jag. Min läkare är helt fantastisk. Hans medicin är fantastisk. Och vad gör han nu? Hemma igen börjar han gräla med sina grannar. Odugliga. Era läkare är helt odugliga. Min läkare däremot är fantastisk. Medicinerna som era läkare skriver ut är helt värdelösa. Medicinen som min läkare skriver ut är fantastisk. Han bråkar och grälar. Han tar inte medicinen, utan bara bråkar och grälar. Detta är precis vad som händer. Varje vis människa, varje helig, upplyst människa som ser att människor är olyckliga och lider, ger dem detta dhammarecept. Praktisera kila, praktisera samadhi, praktisera panya, så blir du fri från ditt lidande. Men ingen försöker. Istället grundar man olika religiösa riktningar och hittar på olika läror, dogmer, riter och ritualer och fastnar i allt sådant. Ingen praktiserar, ingen får ut något. Den tredje panya, Bhavanamaya panya, är att tillämpa dhamma i livet genom direkt erfarenhet. Det är bara detta, egen direkt erfarenhet, som gör någon nytta. Nu uppstår frågan: hur får man direkt erfarenhet av dessa kroppsliga och mentala fenomen? Hur kan man erfara att kropp och sinne ständigt påverkar varann och att därför negativa känslor uppstår? De börjar mångfaldigas och övermanna dig. Och hur kan man undvika att dessa negativa känslor uppstår genom att förstå vad det är som sker? Även om en negativ känsla uppstår, låter du den inte mångfaldigas och övermanna dig. Allt detta måste erfaras. Och allt detta händer i sinnets djup. Du måste utveckla din förmåga och kapacitet att erfara detta. Det är just detta du har gjort de senaste 3 dagarna. Har man inte denna förmåga kan man inte praktisera vipassana. Om du till exempel saknar förmågan att se, så kan du inte se något. Om du saknar förmågan att höra, kan du inte höra något. På samma sätt måste du ha den mentala förmåga som kan ta dig till djupet, där du kan uppleva hur kropp och sinne påverkar varann. Om du saknar denna förmåga kan du inte nå detta djup. Ett exempel. 2 vänner, 2 mycket fattiga unga pojkar, levde som tiggare. De brukade gå runt och tigga mat. Den ene var blind från födseln. En dag fick den blinda pojken hög feber. Den andra pojken sa: okej, stanna här. Jag går och tigger mat. Sen kan vi äta tillsammans. Han gav sig iväg. Och just den dagen hände det sig att en hemmafru kände medlidande med pojken. Hon gav honom en söt och god maträtt, som i Indien kallas kheer. En pudding som tillagas av mjölk, ris, torkad frukt, sötsaker och så vidare. Det gav hon till honom. Pojken blev jätteglad. Men kheer är lösflytande och han hade inget kärl att ta den i, så därför kunde han inte ta den med till sin vän. Hemma igen berättade han ärligt och uppriktigt för sin vän: idag när jag tiggde fick jag kheer som är väldigt gott. Jag är verkligen ledsen, men jag kunde inte ta med något till dig. Jag hade inget att ta den i. Okej, jag förstår att du inte kunde ta med något till mig. Men berätta, vad är kheer för något? Vet du inte vad kheer är? Nej, jag vet inte vad kheer är. Åh, det är vitt, gjort av mjölk, kritvitt. Vitt, vad är vitt? Vet du inte vad vitt är? Nej, jag vet inte vad vitt är. Det är inte svart. Men vad är svart? Du vet inte vad vitt är. Du vet inte vad svart är. Vad är det du säger? Jag vet inte vad vitt är eller vad svart är. Jag är blind sedan jag föddes. Hur ska jag kunna veta vad vitt och svart är? Den andra pojken såg sig omkring och fick syn på en vit anka. Han tog fast den och tog med den till sin vän. Titta, vitt är som den här ankan. är vitt som den här ankan. Han hade inga ögon. Hur skulle han kunna se vad som var vitt och vad ankan var? Han använde sina fingertoppar och strök med handen över ankan. Ah, nu förstår jag vad vitt är. Vitt är väldigt mjukt, väldigt mjukt. Mjukt? Vad menar du? Vad har mjukt med vitt att göra? Du sa att vitt är som den här ankan som jag rörde vid. Ankan är så mjuk och nu säger du att vitt inte är mjukt. Hur ska jag kunna förstå vad vitt är? Åh, du är hopplös. Jag sa ju att vitt är som den här ankan, men du förstår inte. Låt mig försöka igen. Och han kände efter igen. Han började från näbben, undersökte hela kroppen, upp över huvudet, ner för nacken, vidare längs ryggen till stjärten. Ah, nu förstår jag. Det är krokigt. Vitt är krokigt. Så för alla dessa människor som diskuterar svår filosofi men aldrig upplever något, därför att de saknar förmågan att uppleva det, för de är sanningen alltid krokig. Sanningen är och förblir krokig för dem hela livet. Krokig, krokig. De kan inte förstå. Denna förmåga att uppleva sanningen är mycket viktig och den har du börjat utveckla. Om du bara hade jobbat med Kila och inte tagit det andra steget, Samadhi, då skulle du inte ha utvecklat den här förmågan. Men du har börjat med Samadhi. Om du hade övat Samadhi med hjälp av något du föreställer dig, med verbalisering eller visualisering, då hade du inte heller utvecklat den här förmågan. Men du arbetar med verkligheten, din egen kroppsliga och mentala verklighet. Du börjar jobba med andningen, som är verklig och som du faktiskt upplever. Du upplever andningens beröring. Och nu på tredje dagen börjar du känna kroppsförnimmelser, biokemiska reaktioner inom detta lilla område. Det är så här du når ett djupare plan i ditt sinne. Sinnets djupaste plan, det som brukar kallas det omedvetna, är i själva verket inte alls omedvetet. Det är medvetet hela tiden, dag och natt, men medvetet om förnimmelser på kroppen. Du har börjat uppleva dessa förnimmelser i området vid näsan. Förnimmelser finns över hela kroppen. Över hela kroppen händer alltid det ena eller det andra. Någon förändring sker. En förändring som yttrar sig som en förnimmelse av ett eller annat slag. Hela tiden pågår någon förändring. Och detta kan du bara uppleva genom att iaktta på det sätt som du har iakttagit de här tre dagarna. En början är gjord. Imorgon utforskar du hela kroppen. Och då kommer du att känna förnimmelse av något slag överallt. Det är så här du rör dig från sinnets ytnivå till dess djup. Där djupt rotade komplex från det förflutna är hopade. Där beteendemönsterna ligger. Sinnets djupaste del. Sinnets beteendemönster är att reagera. Så snart du upplever en behaglig förnimmelse på kroppen, reagerar det med begär, med fasthållande. Så snart du upplever en obehaglig förnimmelse på kroppen, reagerar det med motvilja, med fientlighet, med hat. Detta blir du allt mer medveten om. Det är lätt att intellektuellt förstå att en förändring ständigt pågår, överallt. Allt är så obeständigt, så förgängligt, så flyktigt. Den som föds dör. Det som tillverkas förstörs förr eller senare. Allt är obeständigt. Men detta är en intellektuell förståelse. Det är bara inom kroppen som det kan upplevas. Naturlagarna gäller överallt, inom oss och utanför oss. De naturlagar som du ser utanför dig går bara att acceptera och förstå intellektuellt. Men verkligheten, den lag du upplever inom kroppen, måste upplevas. Och denna upplevelse kallas Bhavana Mayapanya. Det är något vi måste leva, uppleva, genom direkt erfarenhet. Om vi inte gör det kommer den intellektuella förståelsen inte att vara till någon hjälp. Det fanns lärare före Buddha, samtida med Buddha och efter Buddha som lärde ut samma lära, men bara på ett intellektuellt plan. Deras undervisning tog inte människor till ett djupare plan, på samma sätt som när någon börjar utveckla sin egen Bhavana Mayapanya. Säg till exempel att något traumatiskt inträffar i ditt liv. En nära anhörig dör och kroppen förs bort till krematoriet och bränns eller till begravningsplatsen och begravs. När du går igenom detta växer din vishet. Allt är ju så förgängligt. Den som föds dör. Ingen går fri från döden. Jag kommer också att dö en dag. Min kropp kommer att tas om hand och lägga sin grav eller bränna sitt krematorium. Så vad är det för mening med alla dessa begär, med att bråka med människor, att skaffa sig det ena eller det andra? Till slut måste jag lämna allt bakom mig och min kropp kommer att brännas. Denna djupa vishet har man uppnått. Men hur länge? Så fort man tar ett steg utanför begravningsplatsen är det samma sak. Jag, mitt. Allt detta vansinne sätter igång igen. Det var bara en intellektuell förståelse. Det gjorde ingen skillnad. Folk kommer att lyssna till sådana här dammaföredrag. Åh, underbart. Nu förstår jag varför man inte ska klamma sig fast vid allt och alla. Det leder till så mycket elände, lidande. Ju mer jag klamrar mig fast, desto olyckligare blir jag. Detta jag, detta mitt, är bara lidande. Ett stort lidande. När föredraget är slut går man ut ur salen. Och så plötsligt. Åh nej, var är mina skor? Vem har tagit mina nya skor? Jag köpte dem så sent som idag. Mina nya skor, var har de tagit vägen? Man jämrar sig. Mina. Det gör ingen skillnad. Det är bara intellektuell förståelse. Det hjälper inte. Man måste uppleva, erfara. Och det är så svårt att uppleva. Det är lätt att förstå något intellektuellt. Det är lätt att acceptera något av tillit och förtroende. Men det är så svårt att faktiskt erfara verkligheten. Därför att om man inte har förmågan att erfara, erfar man inget. Det finns så mycket illusion, så mycket villfarelse. Något kan se ut på ett visst sätt. Det förefaller så, det verkar så. Men i verkligheten är det helt annorlunda. Till exempel, det är kväll om man går till sängs. Man tänder en glödlampa eller ett ljus och man somnar. Nästa morgon när man stiger upp ser man skenet från stearinljuset, skenet från glödlampan. Man får intrycket att det är samma ljus. Men hur skulle det kunna vara samma ljus? Varje ögonblick uppstår och försvinner en flamma. En ny tar dess plats och försvinner. En annan tar dess plats och försvinner. Utan avbrott. Detta sker utan uppehåll. Och man får intrycket att det är samma flamma, samma ljus. En illusion. Den här glödlampan. Jag har pekat mot den två gånger. Man får intrycket att det är samma ljus. Men hur skulle det kunna vara samma ljus? Om det nu är samma ljus, varför får jag då en räkning från elbolaget i slutet av månaden? Du har förbrukat så och så mycket, så och så många watt. Vadå? Det är mitt ljus, min glödlampa, som jag köpte på marknaden. Det är jag som ägaren. Men vem är ni? Varför kräver ni mig på pengar? Elbolaget har helt rätt. Elektricitet genereras. Den kommer genom ledningar och förbrukas. Ny elektricitet tar dess plats med hög hastighet. Den gamla försvinner och den nya tar dess plats. Den gamla försvinner och så vidare. Med så hög hastighet att man får intrycket att det är samma el. Ett annat exempel. Man för över en flod. På morgonen åker man över floden till den andra sidan. Där arbetar man hela dagen. Och tar sedan en båt tillbaka till den här sidan. Det verkar som att man har förit över samma flod. Men hur skulle det kunna vara samma flod? Även om man bara tar ett dopp i floden är det samma sak. Ett snabbt dopp och sen upp med huvudet. Ett dopp till upp med huvudet. Ett tredje dopp upp med huvudet. Man tror att man har doppat sig i samma flod. Men hur skulle det kunna vara det? Vattnet rinner ständigt. Floden som man tog det första doppet är ju borta. Inte en enda droppe finns kvar. Allt är borta. Man tog sitt andra dopp i en helt ny flod. Och det tredje doppet i en helt ny flod. På morgonen får man över floden med båt. Och på kvällen var det en helt ny flod. Och ändå har man för sig att det är samma flod, samma ljus. Hur tar man sig ur detta? Vissa saker kan våra sinnesorgan uppfatta. Med ögonen kan man till exempel se. Men sinnesorganen har sina begränsningar. Lågan i ljuset uppstår och försvinner, uppstår och försvinner. Tittar man riktigt noga kan man se att, ja visst, lågan uppstår och försvinner, uppstår och försvinner. Men hur är det med ljuset från den elektriska glödlampan? Det uppstår och försvinner med sådan hastighet att våra ögon inte har förmågan att följa det. Eller flodens flöde. Ja visst, vattnet rinner. Det andra doppet tar man i en ny flod. Det tredje doppet i en ny flod. Om man studerar detta noggrant förstår man att det är så det ligger till. Men vem förstår att den person som tog det första doppet också är borta? Att den som tog det andra doppet är en helt ny person? Och att det tredje doppet togs av ytterligare en ny person? Hur är det möjligt för oss att förstå detta? Man har inte förmågan att uppleva det. Någon som inte praktiserat vipassana tror att den här Goenka som började tala för ungefär en halvtimme sedan är samma Goenka. Samma Goenka. Samma Goenka som igår. Samma Goenka som för ett år sedan. Eller som för 10 år sedan. Eller 50 år sedan. 60 år sedan. 67 år sedan. Samma Goenka. Men hur skulle det kunna vara samma Goenka? Varje ögonblick dör den här Goenka och en annan Goenka föds. Den här Goenka dör och en annan Goenka föds. Hela den fysiska strukturen är sammansatt av subatomära partiklar som uppstår och försvinner med enorm hastighet. Denna hastighet skapar illusion, villfarelse, förvirring. Man förstår inte verkligheten bara för att man intellektuellt accepterar vad vetenskapen säger om den. I materiens värld finns det inget fast, inget statiskt. Allt är vågrörelser, svängningar. Den moderna vetenskapen säger att det är så. Men även en upplyst människa, en Buddha, har sagt att det är så. Inte någonstans i universum finns något fast, statiskt, bara vågrörelser. Kropp och sinne är inget annat än vågrörelser. Vi kan ha förtroende för vetenskapsmännen och därför acceptera detta faktum. Men att acceptera på det sättet hjälper oss inte. Vi måste uppleva det själva. Det var just detta den upplyste gjorde för att nå slutmålet, full befrielse. Och detta är vad vi alla måste göra för att förstå den förändring som sker. I varje ögonblick förändring, förändring. Med oerhörd hastighet, förändring, förändring. Ett barn föds. Man tittar på barnet. Åh, vilket vackert barn. Så gulligt. Så ser man det här barnet igen 10 år senare. Vilken förändring. Och efter 20 år ser man samma barn igen. Vilken förändring. 30, 40, 60, 80 år. Otroligt. Är det verkligen samma barn? Hur gick det till? Inte var det så att någon gud kom förbi var 10:e år när han sov och förde ett magiskt trollspö över hans kropp. Och så steg han upp nästa morgon helt förändrad. Inte alls. I varje ögonblick sker en förändring. I varje ögonblick förändring, förändring, förändring. Tillväxt, förfall, tillväxt, förfall. Detta är naturens lag. Att acceptera denna naturlag intellektuellt eller av tillit hjälper inte. Då är det bara en intellektuell lek, intellektuell eller känslomässig underhållning. Det är inte till någon hjälp. Men när du själv börjar uppleva denna naturlag på det faktiska planet, då gör det stor och verklig skillnad. Detta har du börjat uppleva. Ett första litet steg. Vägen är lång. För att förstå materiens struktur, vad sinnet är och hur kropp och sinne påverkar varann, måste man forska djupt inom sig. Och det var detta som gjorde Buddha fullt upplyst. Genom att dela upp, dissekera och lösa upp kom han fram till den yttersta sanningen om materien. Den yttersta sanningen om sinnet. Den yttersta sanningen om det som uppstår i sinnet. Sen gick han vidare och upplevde något som är bortom kropp och sinne. Vad är materia? Genom att dela upp och dissekera och åter dela upp och dissekera upptäckte han de allra minsta subatomära partiklar som hela kroppen består av. Han kallade dem för kalapa. Kalapa betyder enhet, en materiell enhet. Den allra minsta materiella enheten som inte vidare kan delas upp. Buddha kallar den Atta Kalapa. Atta betyder åtta. Åtta delar som förenas skapar denna enhet. Och dessa delar kan inte skiljas åt. De existerar alltid tillsammans. Det finns fyra grundelement. Jord, luft, eld och vatten. Och vart och ett av dem har sin utmärkande egenskap. Tillsammans blir det åtta. Elementens utmärkande egenskaper är viktigast och de går att uppleva. När man upplever detta blir det också lättare att förstå sinnets natur. Detta är den yttersta verkligheten för sinnet. Detta är den yttersta verkligheten för det som uppstår i sinnet. Och det fick honom att förstå vad kropp och sinne är, vad för slags fenomen det är. Vibrationer, vågrörelser som uppstår med oerhörd hastighet. Allt uppstår, försvinner, uppstår, försvinner, uppstår, försvinner med oerhörd hastighet. Han sa, under den tid det tar för mig att knäppa med fingrarna eller att blinka, så uppstår, försvinner denna lilla subatomära partikel triljoner gånger. En västerländsk vetenskapsman kom till samma slutsats. En professor vid Berkeley-universitetet i USA forskade på hur atomerna fungerar. Redan för 100 år sedan stod det klart för den västerländska vetenskapen att det inte finns någon fasthet i den materiella världen. Det finns bara vibrationer, vågrörelser, svängningar. Just den här forskaren var väldigt ivrig, väldigt nyfiken att veta hur många gånger den minsta partikeln uppstår och försvinner under loppet av en sekund. För att ta reda på detta uppfann han ett instrument som han med rätta kallade för bubbelkammare. En partikel uppstår och försvinner, precis som en bubbla, uppstår och försvinner. Med hjälp av denna bubbelkammare upptäckte han och tillkännagav att under loppet av en sekund uppstår och försvinner den minsta subatomära partikeln 22 nollor efter ett. 22 nollor efter ett. Och här i öst säger en annan vetenskapsman att under den tid det tar för mig att knäppa med fingrarna eller blinka så uppstår den och försvinner triljoner gånger. De kom till samma slutsats. Men ändå, vilken skillnad. Vilken skillnad. Några elever från denna delen av världen, Berkeley, USA, kom till Indien och satt kurser. De hörde talas om den här professorn. Han var berömd och erkänd. Han gick bort nyligen. Han fick Nobelpriset. Och Nobelpriset delar man inte ut till vem som helst. Man måste upptäcka något som inte var känt tidigare. Så han var högt respekterad. En del elever var nyfikna och sökte upp den här professorn som hade kommit fram till samma slutsats som Buddha, den upplyste. De fann att han var full av spänningar, full av lidande. Varför blev han inte fri från sitt lidande? Varför blev han inte fri från alla spänningar? Därför att Bhavana Mayapanya saknades. Han kom fram till sin slutsats genom att använda sitt instrument, bubbelkammaren. Han hade stor tillit till sin bubbelkammare. Han hade också stor tillit till sitt intellekt och han konstaterade, så här ligger det till. Men den andra, som blev befriad från allt lidande, använde inga vetenskapliga instrument, bara sin egen direkta erfarenhet. Och det gör all skillnad. När man går djupt inom sig för att förstå hur kropp och sinne påverkar varann, så är det inte av nyfikenhet, inte för att stilla sin vetgirighet. Syftet är att bli fri från okunnighet, att förstå hur man av okunnighet hela tiden skapar allt mer orenheter, allt mer mental förorening och negativitet, och därigenom fylls man av lidande. För att förändra detta vanemönster måste man gå på djupet inom sig och uppleva sanningen. Den första sanning man börjar erfara är sanningen om förändring. I varje ögonblick äger förändring rum. Kropp och sinne befinner sig i ständig förändring, förändring, förändring. Och detta förstår man genom direkt upplevelse. Allting förändras, förändras, förändras. Genom att dela upp, dissekera och lösa upp upptäcker vi att det inte finns något inom den fysiska strukturen eller i den mentala strukturen om vilket vi kan säga: detta är den fasta kärnan, detta förblir oförändrat. Man forskar vidare, får se om det finns någon kärna, något som jag kan uppleva. Detta är vad Bhavana Mayapanya gör. Anicca, förändring, är nu något som upplevs. Man accepterar denna förändring inte bara på ett intellektuellt plan eller av tillit. Man accepterar på det faktiska planet förändring, förändring, förändring. I början träffar man på en solid, påtaglig verklighet. Denna kropp är så solid, gjord av ben och muskler och så vidare. Det man känner på kroppen är stelnat, påtagligt, som tyngd, tryck, domning, hetta, smärta. Allt detta är stelnat och påtagligt. På samma sätt som du började iaktta området vid näsan kommer du nu att börja iaktta vad som sker över hela kroppen. Du försöker att iaktta objektivt, objektivt, men du kommer förstås inte alltid kunna vara objektiv. Det tar lite tid, men du börjar jobba på det sättet. Du får några ögonblick ibland och du iakttar verkligheten objektivt. Och när du iakttar objektivt märker du hur sinnet blir mer och mer skarpt, mer och mer förfinat. Allt eftersom sinnet blir skarpare börjar du uppleva en allt finare, subtilare verklighet. Du tränger igenom det påtagliga, det solida och upplever en allt subtilare verklighet tills du upplever att hela den materiella strukturen och hela den mentala strukturen inte annat än vibrationer. Vibrationer som uppstår försvinner, uppstår försvinner. Bubblor uppstår försvinner. Vibrationer uppstår, försvinner, uppstår, försvinner. Ett ständigt flöde, en ständig ström. Då upplever du sanningen om alltings obeständighet. Detta är inte någon intellektuell eller känslomässig lek. En faktisk upplevelse av sanningen. Att vad du upplever i kroppen är ett ständigt flöde. En ständig ström som varje ögonblick förändras, förändras, förändras. Då försvinner vansinnet. Vilket vansinne? Vansinnet är att klamra sig fast vid den fysiska strukturen. Vansinnet är att klamra sig fast vid den mentala strukturen och de båda i förening. Vad tjänar det till att utveckla begär eller motvilja till något som är så flyktigt? Genom att jobba på detta sätt lär man sig att iaktta. Att iaktta med sinnesjämvikt, sinnesjämvikt, sinnesjämvikt. Det gamla vanemönstret är att reagera. Kropp och sinne skapar den ena eller den andra förnimmelsen. Behaglig eller obehaglig. Och man reagerar med begär eller motvilja. Begär eller motvilja. Man tappar sinnesbalansen. Man blir uppjagad och orolig. Nu blir vishetens första aspekt, anicca, allt tydligare genom direkt erfarenhet. I takt med att man utvecklar denna första aspekt, anicca, 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 allt förändras, 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 så gör sig en annan aspekt av visheten gällande. Dukkha, lidande, otillfredsställelse. I början när du iakttar verkligheten inom dig stöter du på mycket stelnad och påtaglig verklighet. Dessa kroppsförnimmelser är smärtsamma. Tyngd, domning, tryck, spänning och så vidare. Helt klart är detta lidande. Så mycket elände. Man tycker inte om det. Man vill bli av med det. Men det finns där. Du tränar dig att iaktta. Och oavsett hur illa det är, så iakttar du bara. Oavsett hur obehagligt det är, så iakttar du bara. Ibland på sjunde dagen, ibland på åttonde, nionde eller tionde dagen, eller kanske efter två eller tre kurser, når man ett stadium där all fasthet löses upp och det är ett fritt flöde av mycket subtila vibrationer över hela kroppen. Energi flödar genom kroppen och det är så behagligt. Ah, underbart! Detta är lycka. Detta är extas. Detta har jag strävat efter. Nu har jag nått mitt mål. och man klamrar sig fast och blir bunden till upplevelsen. Ah, nu har jag det, nu har jag det. Utan att förstå att den är lika obeständig. Förändring, förändring. På morgonen kanske du hade en härlig upplevelse av energi som flödade genom kroppen. Och på eftermiddagen har det förändrats. Återigen upplever du kanske smärta, tyngd och domning. Och du går till assistentläraren och säger: åh, det var så underbart. Min morgonmeditation var så underbar. Men nu går det så dåligt. Man blir olycklig eftersom man klamrar sig fast vid något som är så obeständigt. Då blir det tydligt att inte bara obehagliga förnimmelser är lidande. De behagliga förnimmelserna är också lidande. Eftersom vi har en tendens att klamra oss fast vid dem. Fastklamrande betyder lidande. Oundvikligen blir man olycklig. Eftersom det man klamrar sig fast vid är obeständigt. Det är obeständigt. Det förändras förr eller senare. Detta är dukkha. Inte dukkha på grund av smärta och så vidare. Också behagliga förnimmelser på kroppen är dukkha. Detta blir tydligare och tydligare. Så dyker den tredje aspekten av panya upp. Den blir tydlig. Anatta. Inget jag. Inget mitt. Det verkar vara så att det finns ett jag inom mig. Det förefaller så att detta är mitt. Men allt eftersom man går vidare, genom egen erfarenhet, inte intellektuellt, så klarnar det. Vad är jag? Man utforskar hela sin kropp och hela sitt sinne, och de två i förening. Man träffar inte på annat än vibrationer, vibrationer, bubblor, bubblor, uppstår, försvinner. Vilken av dessa bubblor är jag? Är denna bubbla jag? Nu är den borta. Vilken av dessa vibrationer är jag? Nu är den borta. Är jag också borta då? I vardagligt tal måste vi använda dessa ord. Jag, min, du, ditt. Men i själva verket finns det inget jag, inget mitt. Vi måste använda dessa ord. Hur skulle det annars låta? Den här bubbelhögen talar till den där bubbelhögen. Det går inte. Vi måste använda dessa ord. Jag, min, du, ditt, han, hon och så vidare. Det är en skenbar sanning. Det förefaller så. Men den yttersta sanningen, den verkliga sanningen, är ingenting annat än vibrationer, vibrationer, vågrörelser, vågrörelser, bubblor. Utan fast kärna. Detta är anatta. Om det verkligen finns ett jag, eller om det verkligen finns ett mitt, något som är mitt, då måste jag också ha makt över det. Men vilken makt har jag? Vid ungefär 40 års ålder tar man sig en titt i spegeln och upptäcker några gråa hår. Åh nej, jag börjar bli gråhårig! Och man rusar till affären. Man köper hårfärgningsmedel och färgar håret. Jag är ung, fortfarande ung. Man försöker lura andra och man försöker lura sig själv. Men hur kan man lura naturen, naturlagen, damma? Man grånar, man förfaller, 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 dör, dör, dör. I varje ögonblick dör man, dör man, dör man. Om man verkligen hade kontroll, om man verkligen hade makt över sin kropp, då kunde man säga: nej, du får inte förfalla. Du måste leva så länge jag vill att du ska leva. Det går inte. Man är hjälplös. Hela tiden förfaller man, förfaller man, förfaller man. Utan att förstå detta ständigt föränderliga fenomen får man kanske för sig att man är lycklig. Till exempel, någon fyller 20. Man håller födelsedagskalas och det firas stort. Ha den äran, grattis på födelsedagen. Vadå grattis? Den stackaren, han inser inte att han är 20 år närmare graven. Är det något att gratulera? Är det lycka? Det betyder inte att man börjar gråta på födelsedagen. Jag är ett år närmare min död. Nej, nej. Damma lär oss inte att gråta. Vi förstår verkligheten. Detta är ett faktum. Så här mycket tid har gått. Jag vet inte hur mycket tid jag har kvar. Men vad som än återstår måste jag göra det bästa av. Hur kan jag på bästa sätt använda den tid som jag har kvar? Detta är vishet. När anatta blir tydligt, när anicca blir tydligt, förändring, förändring, förändring. När dukkha blir tydligt, då lever vi i vishet, då är vi förankrade i vishet. Steg för steg rör vi oss mot slutmålet. Då märker vi i vardagen att det finns vishet när vi har med andra att göra, när vi hanterar olika situationer. Vi förstår att detta är den yttre, skenbara sanningen och att vi måste hantera världen på det planet. Det går inte att säga, den här väggen är bara vibrationer och vågrörelser. Mitt ben är också bara vibrationer. Om jag sparkar på väggen går mitt ben rakt igenom. Det kommer inte att hända. Du kommer att bryta benet. Så på ett yttre skenbart plan är det förstås sant att denna vägg är solid. Men i verkligheten, i den yttersta verkligheten, är den bara vibrationer, vibrationer. Denna vägg är bara vibrationer, vibrationer. Man klamrar sig inte längre fast. Man lär sig att iaktta saker inte bara som solid verklighet. Det finns en yttre påtaglig solid verklighet. Men du börjar dela upp den, dissekera den, lösa upp den och du upplever den yttersta sanningen. En man som saknar sann vishet ser på en kvinnas kropp. Ah, så vacker, så vacker. Eller en kvinna ser på en mans kropp. Ah, så vacker, så vacker. När man utvecklas i Dhamma försöker man förstå. Vad är vackert? Låt mig se. Låt mig dela upp, dissekera, lösa upp och se vad som är vackert. Man börjar uppifrån. Håret. Ah, så vackert. Blont hår eller brunt hår. Eller hår som silke. Eller mörkt hår. Det ena eller det andra håret. Säg att ett hårstrå har fallit av. Vad finns det för skönhet i det hårstrået? Man kastar bort det bara. Den stackars hustrun, när hon gjorde i ordning frukosten föll ett hårstrå ner i maten som hon serverade kan och han hittade det. Ett hårstrå, ett smutsigt hårstrå, du har förstört min frukost. Varför säger du smutsigt hårstrå? Hela kvällen och natten var du överförtjust. Vilket hår, vilket vackert hår. Nu har du hamnat i maten, ät upp det, varför gnäller du? Åh, det var bara vackert i sitt sammanhang. Det ögonblick det föll ur miste det sin skönhet. Och vad mer? Fortsätt neråt och du kommer till tänderna. Ah, underbara. Så vackra de är. Pärlband, pärlband. En tand går sönder och lossnar. En pärla har fallit ut. En värdefull pärla. Lägger du den i kastarskåpet kanske? Kasta bort den. Det är en benbit så fort den fallit ut. Så länge den finns i sitt sammanhang är det en pärla. En värdefull pärla. Vad finns det mer? Ah, naglarna. Vilka vackra naglar. Så snyggt målade för att matcha hudfärgen, klänningen eller sarin. Så vackra, så vackra. Samma historia igen. Den stackars hustrun klipper naglarna och några bitar råkar hamna i maten. Mannen upptäcker det. Naglar! Smutsiga naglar! Vad menar du med smutsiga naglar? Det är vackra naglar, vackert målade och din mat är också vacker. Tillsammans är de dubbelt så vackra. Ät bara. Vackert, vad är vackert? En elev kommer till mig och säger, snälla du, talat om det där. I väst, vet du vad vi kallar vackert? Berätta vad som är vackert. I väst säger vi, skönhet är millimeterdjup, som huden. Huden, den skimrar och är så mjuk. Det är skönhet. Är den? Ta ett rakblad och skär bort en liten bit för att se om den är vacker. Du vill kasta bort den. Det är inget att behålla. Finns det något vackert inuti kroppen? Om det fanns något vackert inuti kroppen så skulle det komma ut genom ett eller annat hål. Genom vilket hål kommer det ut något vackert? Naturen är egentligen väldigt snäll mot oss. Om vad som finns på insidan istället var på utsidan. Vad som finns på utsidan istället var på insidan. Hur skulle våra liv se ut? Vi hade fått slåss med kråkor, örnar, gamar, hundar. Livet hade varit fruktansvärt. Så vad är egentligen vackert? Detta betyder inte att Dhamma lär dig hata människor. Åh, du är inte alls vacker. Du är själva verket ful. Du är bara en samling bubblor. Jag är också en samling bubblor. Dhamma lär inte ut hat. I takt med att man går djupare och djupare förstår och utvecklar sin panya blir sinnet renare och renare. Och ett rent sinne fullt av kärlek, oändlig kärlek och omtanke, fullt av medkänsla, oändlig medkänsla, fullt av glädje, medkännande glädje, fullt av oändlig medkännande glädje och fullkomlig sinnesjämvikt, mental balans. Man kan inte hata någon, bara kärlek, omtanke, välvilja, medkänsla. Kärlek, omtanke, välvilja, medkänsla. Den här vägen tar oss till det stadium där vi blir fria från vårt lidande. Vi blir fria från alla mentala föroreningar och lever ett befriat liv, ett upplyst liv, ett bra liv. Ett liv som är bra för oss själva och bra för andra. Varje individ måste arbeta mot detta mål. Det är bra att du har kommit hit för att arbeta. De senaste 3 dagarna har du förberett dig väl. Imorgon kommer du in på det område som kallas panya genom att börja praktisera vipassana. Men när du börjar med vipassana och iaktta verkligheten ska du inte förvänta dig att få se triljoner subatomära partiklar uppstå och försvinna. Nej, nej, nej. I början kommer det vara smärta, tryck och tyngd. Men sakta löses detta upp. Det löses upp. Och du upplever ett flöde av energi. Men förvänta dig inget. Låt det hända av sig själv. Från ögonblick till ögonblick. Från ögonblick till ögonblick. Acceptera verkligheten från ögonblick till ögonblick. Och lämna resten till naturen. Lämna resten till damma. Du bara accepterar vad som dyker upp i detta ögonblick. I kroppen. Utan fantasi eller inbildning. Utan verbalisering. Utan visualisering. Verkligheten som den är, som den yttrar sig i kropp och sinne. Och helt klart hjälper dig den här tekniken att nå slutmålet. Ta väl vara på tiden här, denna dyrbara tid. Du har ju 10 dagar av ditt liv. Du måste få bästa resultat av dessa 10 dagar. Och du kommer få de bästa resultat. Arbeta flitigt. Arbeta helhjärtat. Arbeta tålmodigt och ihärdigt. Tålmodigt och ihärdigt. Och bli fri från alla dina bördor. Från allt ditt lidande. Och upplev sann frid. Sann harmoni. Sann lycka. Sann lycka.
Mangelen.